Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Jag pratar stockholmska nu.
Hej Michelle.
Hallå där, Max.
Hur har du det idag? Mår du bra?
Ja, jag mår jättebra.
Nej, men alltså nej, det här går jag inte med på. Det här vägrar. Nej.
Men du ändrar ju bara din röst.
Jag blir bara bög. Eller jag är redan bög, men jag blir mer bög.
Du blev en tjej.
Jag blev en tjej, det är så sjukt. Vill du veta en kul grej med mig? Att när jag var liten, alltså yngre, så var jag jättemobbad för min röst.
Mm-hmm. Så då... Det tycker jag typ att jag också alltid har blivit. Till exempel när vi startade den här podden och någon skrev att jag låter tillgjord. Men alltså, jag låter ju tillgjord. Alltså, det är ju facts.
Ja, det är ju,
men det,
det
är tyvärr inget jag kan göra åt saken.
Nej.
Men berätta en rolig grej om dig.
Nej, men då pratade jag liksom en oktav högre än vad jag pratar nu. Och då tvingade mig själv att lägga mig en oktav lägre.
Gud, hur gör man det? För det skulle jag väldigt gärna också vilja göra.
Det gjorde jag i alla fall och det funkade.
Mm-hmm. För jag, nu,
det var efter, det var efter tänkte jag säga klimakteriet. Men jag menar puberteten. Målbrott.
För att jag tycker att jag pratar som en bebis som försöker låta liggbar.
Men det är väl sexy bebis som Moa grundade. Det är ju en grej. Sexy bebis. Sexy baby.
Moa Wallin.
Ja. Mm-hmm. Hon grundade väl inte det, men hon pratade jättemycket om att hon var en liten sexy bebis.
För jag känner också att det är någonting jag har grundat. Alltså jag känner mig väldigt mycket som en sexy bebis.
Ja, men jag tycker du är sexy bebis.
Eller, jag vill liksom, anyways. Vibe check, hur mår du?
Super. Stammade jag lite där? Super.
Det gör du verkligen inte.
Det lät så, kände så. Ja. Hur mår du?
Också jättebra. Du sa tidigare ikväll att största förlusten i ditt liv är att du inte gick lumpen. Det tyckte jag var jätteroligt. Mm.
Men det var ju bara för att jag missade runket i duschrummet. Men jag kan meddela alla att det sker även på gym idag.
Har du varit med om det på, nu när du har gymmat?
Nej, för att jag går på det enda gymmet där det inte finns några bögar eller garderobskillar.
Okay.
Men tydligen så ska man gå på andra i Stockholm. Det finns väldigt kända sådana.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Mm.
Hur sjukt är det för övrigt att folk har gått lumpen?
Nej, men det är jättekonstigt.
Det är så sjukt.
Men jag brukar ofta tänka hur skönt det är att vår generation är liksom det här glitch. The glitch in the matrix.
Verkligen.
När man är född typ så här 90, vad fan är det? Typ 93, 94, 95, 96, 97. Så bara, då trodde inte Sverige på krig.
Nej. Anyways, vad har hänt i veckan egentligen?
Nej, men alltså, jag har ju fått en känsla av att veckan... Eftersom att vi då visste att vi skulle få en intervju med Meghan och Harry Oprah.
Mm-hmm.
Så gick ju allting varmt. Mm. Leading up till intervjun. Mm. Så hela veckan har ju handlat om andra anklagelser som har dykt upp om Meghan.
Precis.
Och vi har fått ett litet tal från drottningen. Och allt det här ska ju du
hjälpa oss. Ja, kan jag få bikta mig i en sekund?
Vad sa du?
Kan jag få bikta mig? Att innan du, när du kom hit, så var det ju kaos här hemma. Mm-hmm. Jag var lite så, jag bara, oj just det, du skulle komma hit. Anledningen till det är för att jag tänkte skriva ett blogginlägg som sammanfattar hela Meghan Harry-situationen fram till den här Oprah-intervjun. Tror du jag hann färdigt att skriva det blogginlägget? Absolut inte. Så att det är det jag har ägnat hela min dag åt.
Starkt.
Så nu, ja, nej men jag har inte, jag har, det är det jag förberett inför poddavsnittet.
Nej men underbart. Jag kommer ta oss igenom James Charles anklagelse om att han vill ligga med minderåriga.
Ja, någonting jag brinner för och gärna vill prata om.
Och sen så kommer jag ju dippa mina tår lite i Armie Hammer-situationen igen.
Perfekt, ja, you guys, rest a motherfucking sure att jag kommer prata om Hilaria Baldwin.
Underbart. Kommer vi slippa dig säga Hilaria eller kommer du göra det genom hela segmentet?
Max, kommer se dice Hilaria Baldwin. Inte det italienska.
Jo! Jag bara, she's on something, men jag tror
jag vi pluggat, jag har ju faktiskt pluggat italienska i ett år.
Flex.
Men jag kan ju ingenting. Alltså jag verkligen undrar, pluggade jag verkligen italienska i året? I Italien, herregud. Sara Larsson släppte sitt album i veckan. Mm. The much anticipated, the only true royal in Sweden.
Ja.
Sara Larsson.
Ja.
Thoughts?
Jag kan inte riktigt förstå hur det tog så lång tid att släppa det albumet. Det vill jag bara ha sagt.
Nej, men det är ju någon brist på organisation som sker på bolaget.
Men alltså, jag känner att vi har pratat om detta så många gånger innan, om att hennes team behöver ju avskedas och få nytt team. För jag vet inte riktigt hur man lyckades liksom fucka med hennes momentum som ändå var typ för 3 år sedan. I don't get it.
Låtar som släpptes, alltså när släpptes, wow, den 1-2 år sedan.
Det menar du första omgången eller andra omgången när det blev en riktig single och fick, quote hennes egna tweet, en riktig single treatment.
Just det. Och det här är inte att vi driver med Sara.
Nej.
För att jag vill ingenting heller. Alltså jag tycker att Sara är en av de bästa artisterna
Sara
vi har.
Är en av de bästa artisterna vi har på liksom
sättet, the stage. Hennes vocal, hennes personlighet, hennes karisma på scenen. Den är unmatched bland många popartister just nu.
Hon har ju det folk drömmer om att ha.
Ja, hon har The X-Factor.
Ja.
Ja, det är bara frustrerande att se det vaskas ibland. Mm. Men med det sagt så är det inte som att det här albumet var dåligt eller en besvikelse. Nej. Men jag vill ju att hon ska liksom bli Ariana Grande-nivå. Och det var ju inte riktigt där.
Jag fick lite känslan av att låtarna var B-sidan av första albumet.
Ja, det tror jag inte riktigt. Men det var ju inte...
Förutom Look What You've Done.
Mm, den var jättebra.
Oj, har du sett när hon uppträdde med en live på Ellen?
Ja, alltså.
Hon är så bra. Förlåt.
Hon är så bra.
Hon är så bra.
Jag har dock en kritik att ge. Som är...
För det var inte alls kritik att jag kallade det albumet B-sidan av första albumet.
Nej, men det här, min kritik är väldigt besservistrig, dryg.
Kör. Ska du skola hennes engelska nu?
Max.
Det är det du ska.
Engelskan ska skolas.
Oh, kär.
Och gudarna vet att min engelska är långt ifrån perfekt. Men det stoppar mig inte från att kritisera andras.
Är inte det hela vår grej?
Jo, det är vår usp.
Jag tror absolut att det är vår usp.
Nej, men den är så konstig. Alltså, man märker att det är musik skrivna av svenska låtskrivare. Till att börja med låten Wow, att hon bara, baby I'm not even in a gown. Gown betyder balklänning. Det är bara en så awkward sätt att uttrycka sig på, att jag har inte ens på mig en balklänning men ändå tycker att jag är het. Men sen också att hon sjunger någon låt nu, I don't need someone, eller vänta, nu ska vi kolla upp här. Just det, låten heter Need Someone. Hon sjunger yeah, I'm happy, I don't need someone. That doesn't make sense. Man säger I don't need anyone or anybody. Man säger inte I don't need someone. Även här i, vad heter det, Gud vad jag låter som en person som behöver bli cancelled. Men jag har en poäng med det här. Vänta lite.
Det låter framförallt som en tjej med mycket fritid.
You're not wrong. Is there a spark for us or is it just purely platonic? Is this our story arc? Because if it are, it'd be iconic.
Ooh, det var ett rim som inte finns.
Man säger if it is, mm-hmm. inte if it are. Nej, men det är verkligen... Jag fattar att när man
skriver... Det är melodiskt skriver, rätt.
När man skriver lyrik, framförallt... Alltså, it doesn't always need to make sense.
Nej.
Men det är mycket när man lyssnar på det. Man bara, vad sa hon nyss?
Mm. Det gör ju att det känns lite... Det blir lite svenskt.
Det känns...
Och det vill vi ju inte att hon ska ha.
B. Och min poäng här är... Jag tror min poäng är att när man kollar på många av de här artisterna som... De som utmärker sig som kritiker, rosade... hyllade popartister versus de här Eva Max, Bibi Rexha, de som lite så här
finns och, generiska finns där och försvinner.
Blir inte så hyllade liksom. Skillnaden däremellan är att det handlar ju såklart om liksom, det blir någon slags klassfråga, det blir någon slags finkultur, fulkultur, hävda sig kulturellt och så vidare. Och att det de här artisterna typ Rosalía, Billie Eilish, det de har lyckats göra är att kombinera mainstream-kultur med finkultur. Och även Taylor Swift, liksom hennes lyrik och sätt att formulera sig på är så himla finkulturell och många andra saker. Det är relatable, det är liksom högkvalitativt, det är väldigt välgjort. Och jag tror att när man tittar på många popartister idag så är det som att vi lämnar de här generiska popartisterna som vi förknippar vid tidigt 00-tal som egentligen inte hade så mycket talang utan de var mest en produkt av ett skivbolag. Vi lämnar dem efter oss och går in i en ny era av kreativa genier som det är pop, det är populärkulturellt men det är någonting annat. Och jag tror att när jag hör lyrik som bara känns klumpig, den känns awkward, då förknippar jag det med the Eva Maxes of the world, även om Eva Max, she's good at writing lyrics, men ni fattar. Jag vill att Sara Larsson ska vara inte highbrow, men det ska vara högkvalitativt.
Nej, men alltså, jag tycker framförallt att det är väldigt spännande när man lyssnar på olika försök till Billie Eilish kopior där liksom så här, man inser att det Billie Eilish har är den ultimata kombinationen av rösten och jävligt stark lyrik. Därför att Eurovision nu, så är det ett land som ska skicka en tjej som heter Victoria. Och hennes grej är att hon är Billie Eilish. Hon har lyssnat på Billie. Om du hör en av hennes låtar så kommer du tro att det är Billie. Men sen när du börjar... när du lyssnar på texten så blir det så uppenbart att det är en person som bara har copy-pastat utan att faktiskt ha riktig mening bakom lyriken.
Precis.
Och det är ju det som blir det du säger här, att liksom det stämmer melodiskt, det är bra sjunget, allting är liksom där, men den här sista lilla findetaljen saknas. Och det vill vi inte.
Precis, själen i det hela. Det finns så många lager i det. Varför Billie Eilish appealar till musikkritikerna. De flesta av dem är män och var, hon anspelar inte på sexighet och därmed blir mer respekterad. Ja, det är det. Det finns jättemånga lager i det. Men ett av lagren är just det här. Känns det högkvalitativt? Känns det på något vis att det kombinerar mainstream med highbrow? Då är det liksom 2021 det man letar efter i en popartist. Och jag blir bara väldigt frustrerad när hon säger is this our story arc? Because if it are, it'd be iconic. Det var mina två cents om Sara Larsson. Men också stream. Stream poster girl for screen clear skin. Nej men seriously.
Jag, 100%.
Det streamas det här hemmet.
Nu är jag inte en person som försöker dölja något, men om hela världen den senaste tiden skrivit långa artiklar om hur absurd jag är i sängen. Mina ex talar ut om att jag vill grilla deras revben. Och både min personliga publicist och hela min agentur har droppat mig. Är det då smart att jag väljer att flytta ut ur mitt egna hus som legat på marknaden sedan september utan att lyckas säljas? Är det så smart att jag flyttar ut mitt i natten, Michelle? Hade du gett mig det rådet?
Nej, Max, inte.
Nej. Vet du vem som smart. Tyckte att det var det absolut smartaste man kunde göra? Det är klart att du vet det. Army fucking Hammer. Såklart. Såklart. Huset. Det här fastnade jag på när jag läste om detta. Huset är ju från 1929.
Ja.
Fint. Nej, men det har tydligen varit jättesvårsålt enligt grannarna.
Det förstår jag. Vad sa du, att han lade ut i september?
September.
Ja, det är för sig. Då i början borde det inte ha varit så välkänt att han är 100% cannibal.
Nej, för de separerade ju 2 månader innan och sen lade de ut huset på marknaden i september.
Är det väldigt fult? Eller har han så här en sex dungeon?
Det är jättesnyggt.
Men det kanske tar lång tid i USA.
Nej.
När
för det är
dyra, som... dyra hem.
Nej, men grannarna tyckte att det är udda därför att hus runt omkring har sålt som smör. Men det här huset har inte gått att sälja. De sänkte priset
men
i december.
Men han har en sex dungeon.
Alltså det måste ju vara någonting som inte står rätt till i huset. För att huset har inte gått att sälja. Det var det jag ville landa i. Och när de då nu väl har lyckats sälja huset så över en natt så tömmer han det. Under natten flyttgubbarna kommer dit. Inte så här på eftermiddagen och det hinner bli mörkt för att de jobbar så länge. Nej. De kommer dit när det är bäckmörkt med små ficklampor på huvudet och börjar tömma det här huset i trailer efter trailer. Vet vad de glömmer bakom?
I mean, I know.
Yeah, we all know. En fucking skyltdocka som är bunden.
Som de stoppar i soptunnan högst upp.
Precis, ja, absolut, jättesmart. Alltså jag hade betalat så mycket för att se hur det här huset ser ut efter att frun flyttade ut. Liksom, vad hände när frugan lämnade? Och det här huset blev någon slags playboy,
I don't even know.
BDSM, ungkarlslia. För att jag tror ju inte att den här skyltdockan är en relik från när det bodde 2 barn och fru där.
De hade en sex dungeon med hans fru. Eller folk...
Nej, men alltså, folk har ju sex dungeons utan att man vet om det. Det är ju, det är ju närmare vad
folk.
Man tror.
Jag vet vem du refererar till nu. Men det är liksom inte att de är inte folk.
Nej, okej, okay, jag fattar vad du menar. Men vadå, Army Hammer är ju inte folk.
Nej, men precis.
Heller.
Det finns...
Nej, men alla har väl en liten eyes wide shut i sig. Vissa kan leva ut, andra kan inte. Men vad kände du när du såg bilden?
Jag tänkte bara framförallt, det här måste vara att han leker med paparazzin. Eller liksom,
det är för uppenbart.
Han tycker att det här är roligt, typ.
Men jag tror typ att han gör det.
Ja, lite så här catch me if you can.
Jag får verkligen känslan av att han... he gives two fucks just nu.
Jag tror att han är helt... off the rails. Vad bra att vi med. Jag tror att han är. Och sen säger vi något på engelska.
Jag tror att han har spårat ur.
Ja. Nej, men jag tror att han...
Vad mer ville vi säga om detta?
Jag tror att han är lost in the sauce.
100%.
Och alltså, du följer också hon som Effie,
ja,
House of Effie, som var den som startade det hela. Som var liksom en av hans kittens. Som var väl den som samlade vittnesmål från diverse kvinnor som sagt att de har varit med om sexual abuse from Army Hammer. Jag undrar verkligen när domstolen kommer vara för honom.
Oh, när kommer det hända
någonting? Någonting juridiskt. Just
precis.
Nu känns det som att han typ bara lite som många som bär på en stor hemlighet. Typ finns det personer som har mördat som säger när de blir påkomna tycker de att det är någon slags lättnad. Att det känns som att han snarare så här, äntligen är jag fri som... liksom
som
en
kannibal.
Nej. Jag behöver
non-practicing
inte dölja
cannibal.
Det här längre. Det är kvinnor som hör av sig och erbjuder sina revben.
Ah, oh.
Jag kommer prata nu om Bianca-situationen.
Nej, ska du ta dig an det?
Ja, jag vet inte. Som vi alla vet så gjorde Bianca reklam för ett företag som hon fick väldigt mycket kritik för. Men utöver det så är ju hon en av de personer i svensk media som får allra mest kritik och ofta väldigt obefogad. Mm. Att folk bara tycker att det är kul att hata på henne för att de anser att det är en del av hennes... Så här,
det får hon ta.
Ja, hon är så himla rik och så. Så att det får hon ta, det är en del av hennes jobb. Och jag tycker att det är såklart galet att folk sitter hemma och tror att de kan skriva direkt till Bianca kränkande saker.
Mm.
Men det finns ett annat lager i hela diskussionen som jag tycker är intressant. Vilket är grundar sig i det faktum att de flesta influencers som vi har idag, att influenceryrket är kvinnodominerat.
Mm.
Och när folk säger att vi inte borde rikta kritiken till Bianca som individ utan istället mot det här deodorantföretaget, så tycker jag att man lite missuppfattat hur vår uppmärksamhetsekonomi fungerar och hur stort inflytande de här influencerkvinnorna har. Att Bianca Ingrosso är en människa med känslor och man ska behandla alla människor med respekt och empati och så vidare. Men hon är ju också ett varumärke.
Mm.
Och jag tror att det är där det sker någon slags krock. Och i och med att det känns som att det känns rolig empirisk bevisföring.
Verkligen. Snälla berätta mer.
Framförallt när det kommer till svenska influencers som tjänar pengar på sitt personliga varumärke så är det ju ofta kvinnor liksom, snarare än män. Och Bianca har liksom byggt sitt varumärke på att skapa underhållning på privat intrång av sitt egna liv. Ett liv som är få förunnat och därmed mycket mer fascinerande att få följa. Och hennes personliga varumärkes source of revenue, där hon tjänar pengar på, hennes enorma inflytande över hur vi som följer henne spenderar våra pengar.
Mm-hmm.
Och hon får det här enorma inflytandet över oss och vår uppmärksamhet just på grund av att hon har knäckt den här koden, liksom the $1 billion code, som hon har lyckats skapa någon slags psykologisk illusion av tillit och förtrogenhet mellan henne och hennes följare. Genom att maxa inblicken i och den här filterlösheten i sitt liv, och som en konsekvens av det så maxas också den grad som vi tillåter henne att infiltrera vårt liv. Det finns ett samband däremellan.
Men är det inte just på grund av just den tilliten som folk, nu menar inte jag de som hatade på henne som individ, utan att man valde att ifrågasätta den här typen av samarbete. Det kommer väl ändå ifrån att man anser att hon på något sätt har den här extrema
inflytandet
på unga kvinnor.
Precis.
Och det är väl där liksom...
Det är där det sker en det krock då. Som är intressant. För att det inflytandet, är min poäng, finns inte riktigt bland män på samma sätt.
Nej.
För att de har inte knäckt den här koden för hur man skapar en illusion av tillit och vänskap, för att de är inte lika bra på att skapa innehåll om sitt egna liv. Vilket gör att det känns som att vi har en massa kvinnor och influencers som känns som allmän egendom. Man kan liksom inte förstå hur mycket influencers påverkar våra liv, från vilken middag vi ska äta ikväll till vilka politiska frågor vi brinner för.
Jag tror att det går att bara fråga valfri vit tjej i Sverige 2020 som åt Biancas mat konstant.
Nej, men alltså, den enda maten goda maten jag lagar är för att jag sett någon på Instagram laga den maten. Det blir någon slags krock att det här, hade det varit en man som gjorde samma sak så hade han inte fått lika mycket hat och kritik, för att det finns så många manliga influencers eller män i allmänhet som kommer undan med så himla mycket sjukare saker.
Men alltså så här, jag kan liksom så här vara the devil's advocate och bara så att bara för att branschen är kvinnodominerande, bara för att branschen är att det är kvinnor som är den största rösten, ska man då inte kunna kritisera beslut.
Jo, det ska man.
Men
liksom.
För det, alltså, jag tror det jag landar i som jag tycker blev så skevt var att jag förstod kritiken om själva företaget, inte hur vi hamnade i att Bianca Ingrosso borde dö.
Det är självklart. Det var
liksom där som jag bara så här, jag fattar liksom inte hur, för en gångs skull, ett intressant ämne som man skulle kunna prata om, så här, vad har man för ansvar som influencer, hijackades. I just don't get it.
Jag tycker att Fanny Klefelt la upp en bra story om det.
Mm.
Folk börjar skriva till mig om befogad kritik. Och min huvudpoäng är då att absolut, men är din befogade kritik jämställd? Är den 50-50? Eller om man är manshatare som jag, 10-90, nu blir jag väl typ 90% av allt dåligt. Om kvinnor som syns ska cancelas och granskas sönder och samman medan killar kan komma undan med all möjlig skit i tystnad, gör ni verkligen någonting produktivt med er befogade kritik? Eller fortsätter ni se till att kvinnor håller käften och lämnar plats till killarna så att de kan fortsätta göra vad fan de vill? Så därför så finns den här dubbla. Ja, att Bianca får så himla mycket kritik för det här, det grundar sig i kvinnohat. Vi hade aldrig riktat så här mycket kritik till när ett man gör ett snedsteg.
Nej.
Ja, alla vettiga människor förstår det. Det är inte den diskussionen jag är intresserad av, utan det är snarare det här, nu har vi en bransch som där det framförallt är kvinnor som pionjera den branschen, och hela den branschen grundar sig i att de här experter på att skapa en konstig psykologisk illusion av att de känns som allmän egendom, och det är det de kan kapitalisera på. Och jag vet liksom inte om det var the roles were reversed, att det faktiskt var män som var pionjärer inom den branschen, så hade det förmodligen inte, då hade jag förmodligen inte suttit här och pratat om att de bär något slags ansvar som personligt varumärke. Men jag tycker ändå att det finns någonting intressant i att nu har vi den här branschen där det är kvinnor som kapitaliserar på det. Det är klart att de har något slags ansvar. Men det blir konstigt när vi då pratar om det som att vi kritiserar Bianca som individ, när det bara är att vi kritiserar liksom, det känns snarare som att vi kritiserar samtidsandan, det här fenomenet som finns i vårt samhälle, och då blir hon det förkroppsligat, och det måste suga att vara hon och förkroppsliga det och få all kritik riktad mot sig. Men det är lite det är att vara
pionjär.
Inte bara pionjär, utan bara så här, en förkroppsligad version av vår samtidsanda. Det är det som är att vara Kim Kardashian. Hon är ju bara en produkt av oss som samhälle, det vi riktar vår uppmärksamhet mot, det vi provoceras av, det vi fascineras av. Ja. Jag ska i alla fall köpa deodorant for my coochie.
Oh,
springer till apoteken as we speak.
Som luktar kön.
Nej. Min ska lukta coconut. Du, nu ska vi prata om the one topic we came here to talk about. Ilaria
Baldwin.
Baldwin. Precis efter vi spelade in förra avsnittet så scrollade jag min Instagram, och där dök det upp en bild på Ilaria med en bebis och en ännu mer bebis. Alltså spädbarn och typ några månader gammal bebis. Det finns inget sjukare än att se en liten bebis bredvid en stor bebis.
Jag skulle säga en liten bredvid en ännu mindre. Men sure.
Alltså,
bebis och större.
Två kategorier av bebisar bredvid varandra är jättekonstigt för ögat att se. Men det fick jag se i mitt flöde.
Vad tycker man är gulligast? Alltså, för jag tänker så att man tycker att det minst är gulligt. Och då tänker jag så snabbt man inser på en sån bild hur snabbt hjärnan ändrar vad som är gulligt.
Just det, man tittar på det ena och ser fördelarna och det andra och fördelarna.
Ja.
Nej, men jag tycker båda är jättegulliga.
Gud, du är så tjej.
Jag älskar bebisar.
Du är det du som kommer ut som kvinna.
Nej, men jag älskar bebisar så mycket. Det har ju varit en kamp för mig att återställa min TikTok-algoritm till att det inte det bara består av bebisar.
Oh,
för att det var det enda innehållet jag interagerade med. Var så här på toddlers och bebisar när de gjorde gulliga saker. Jag kollade på det om igen, vilket gjorde att min algoritm uppfattade här en person som gillar bebisar.
Förlåt, ska vi skaffa barn?
Nej, men jag vill, det är som, jag vill,
du vill inte ha barn. Du tycker bara
jag
barn är
gulliga.
Jag
vill bara ha dem i min TikTok-algoritm och på Instagram
på
så att jag kan så här double-tappa när de tar sina första steg istället för att jag någonsin behöver ta hand om dem. Men det vi ska prata om är Ilaria Baldwin som friend of the show, gift med Alec Baldwin. Hur många vårdar Alec just nu?
Nej, men
han är i 60-årsåldern, något sånt.
Nej, men något sånt är det, va?
Han är 62.
Ja, hur gammal är Ilaria?
Hon är 37. Nej, men så att det finns en viss åldersskillnad. Och hon upp den här bilden på alla sina barn och en ny bebis. Men jag så här bara reagerade knappt på det.
Nej, förlåt, du la väl upp en bild på detta och bara...
Jag bara, och pratade om något annat. Och sen så var det många som svarade på det och bara... Men
det är hennes barn.
Ett sjunde barn, vart fick de den ifrån? Och jag bara, men de måste ha lånat den från en kompis eller någonting. För att Hilaria fick ett barn för 5 månader sedan.
Ja, alltså matten går inte
hon
ihop.
Hon kan inte ha fått ett till barn nu, precis.
Sedan att hon har reinventat den kvinnliga fysiken.
Om det är någon som är kan få barn på 5 månader bara så är det verkligen Hillary.
Gud, det låter så fel att säga Hillary.
Mm. Men det är ju hennes riktiga namn.
Ja, det är det.
Jo, för de som inte hänger med nu.
Ja, det här gud, är alltså för nu pratar vi
Hilaria,
gulliga cirklar.
Hon är gift med Alec Baldwin.
Ja.
Mycket känd skådespelare, jada jada. Hon, för i december förra året så kom det fram att hon har ljugit om att vara spansk i typ ett årtionde. Och det ryktades om att det var på grund av att hon fick höra att Alec gillade latina women. Så då
Selma Hayek var han lite sugen,
ja,
på det.
Hon överdrev sin spanskhet, vilket var att hennes föräldrar haft ett sommarhus på Mallorca, men hon är inte spansk.
Förlåt, tänk om alla i Sverige hade claimat spanskt heritage för sina sommarhus på Mallorca.
Nej, men alltså same.
Förlåt, då hade ju verkligen så här halva Sverige bara Michelle. Va? Förlåt? Ursäkta, vad det? Nej.
Men då hade hon har brutit på spanska under hela deras äktenskap. Hon har döpt alla sina barn till så här Carmen, Eduardo. Och de hade spanskt tema på deras bröllop. Och sen så nu så outade någon att hon heter egentligen Hillary Hayworth, tror jag. Och från Boston typ. Och har hängt lite i Spanien på somrarna. Så bara det säger så här, iconic, älskar henne. Jag har ju följt henne länge och varit besatt av henne länge.
Men du har varit besatt av hennes, förlåt, hennes träningsvideos.
Ja, nej, men hon är ju så här besatt av att rasa i vikt efter hennes graviditet och födde barn hela tiden. Och nu, från ingenstans, hon födde en bebis för några månader sedan och nu har de en ny bebis.
Som hon omöjligt kan ha fött, Michelle.
Nej, men jag bara, okej, antingen så här. Först tänkte jag att det här måste vara surrogat. Eller så har de adopterat. Och sen trillar poletten ner. Jag bara, vänta lite. Alec måste ha varit otrogen. It's the only thing that makes sense.
Men att hon accepterat det.
Ja, för det hon skrev som caption på hennes Instagram-inlägg var siffran 7. Vilket är för att Alec har ett barn sedan innan. Som heter Ireland. Och sen så har de... Så att han har ett barn och sen så har de fått... 5 barn. Och sen så nu ett till så, förstår du vad jag menar? Att det här är liksom Alex sjunde barn. Och så tänker jag, om det är någon, för Hilaria har pratat om att hon vill ha en dotter och det här ser ut att vara en flicka. Hon fick höra att han har vänsterprasslat, fått ett barn med någon annan.
Och så har hennes lögn precis kommit fram, så hon kan inte riktigt ställa krav. Det blir konstigt om hon skulle, om hon skulle vända sig.
Nu blir Alec, det blir skilsmässa, PGA, ditt vänsterprassel.
Så hade han bara, förlåt.
Förlåt, du har ljugit om att vara spansk i ett
årtionde. Förlåt, vi hade ett spanskt tema bröllop. Jag tror nog att om du är arg på att jag
ner i båten, Hilaria. Jag får ligga med vem jag vill.
Rannsaka dig själv. 100% att han har varit otrogen och att de båda...
Men vet du, sen kom det här, den här intervjun grävdes fram online. Nu ska du få se.
Does your wife, is there any chance that she would want more children or is she done?
I told her that I wished her and her future husband all my best wishes. If she wants any other children, that would be with her next husband, her second.
Yes.
Well, when we had my wife was pregnant with a girl. And she lost the baby. She was very vocal about that, about miscarriage. And she lost the baby after 4 months.
Right.
So she said, I said, she did in vitro for a girl. And right. She was very upfront about that. So I said, let's just do it the old fashioned way. And I said, statistically, what are the odds we're going to have 4 boys in a row? I mean, what are the odds?
Right.
You know? And now I found out the hard way that the odds are definitely not in my favor.
The hard ad, an interview med Alec Baldwin från september 2020.
Mm-hmm.
Han är med på Conan. Det var kort efter Hilaria födde deras 5:e barn Eduardo. Så.
Men förlåt, är det inte bara att hon har varit gravid, födde ett barn och samtidigt hade ett backup-barn i en surrogatmamma? Ifall att det inte skulle funka.
Inte nödvändigtvis backup-barn. Men så här, hon gjorde IVF för att få en dotter. De fick missfall.
Och när var detta?
I don't know. Då måste jag räkna ut det. Men det var nyligen.
Mm-hmm.
Och sen så blev hon gravid med en son, Eduardo. Mm-hmm. Inte via IVF.
Mm-hmm.
Och de bara, en 5:e son. Jag ville verkligen ha en dotter. Och då skaffade de surrogat för att få en dotter.
Mm.
Vilket gör att de nu har liksom typ tvillingar, en son och några månader senare en dotter.
Och det är barn 6, eller den som kom nu?
Det blir den 7:e.
Okej.
Okay. Så Eduardo nummer 6, den här dottern blir nummer 7.
Okej.
Okay. Jag vet inte om det här är sant, det kan ha också varit att Alec vänsterprasslade. Och det är bara konstigt för att han säger i intervjun, vilket måste ha varit liksom i samband med... Medan hon var gravid med Eduardo säger ju han att vill hon få ett till barn så måste det vara med en annan man. Så därför är jag inte helt säker på att den här teorin håller.
Nej.
Men det är it's an interesting household.
Så sitter vi här igen med kombinationen anklagelser om sexuella trakasserier och källa TikTok.
Perfekt.
Som sen får liv via Twitter.
Ja.
A tale all this time, som man säger.
Gud, källa TikTok som sen får liv och spridning till millennials via Twitter.
Du.
Vår samtid.
Ja, men det är vår samtid. Denna gång är det James Charles som hamnat i blåsvädret för en vecka sedan. Och det är ju inte första gången som James Charles är i denna typ av, ska vi säga, hetluft. Alltså,
nej,
sexuella.
Det känns väldigt återkommande.
Vi får ju trots allt spola tillbaka bandet lite den här gången.
För första, James Charles.
Ja,
YouTuber, makeup-artist.
Ja.
Hello Sisters.
Hello Sisters.
Känd från vitamin...
Gate. Nej, men alltså iconic. Och det är precis det jag vill spola tillbaka bandet till. För att vi ska förstå var allting började nämligen. Och det är ju när han blev totalt cancelled av Tati. Bästa vän, hårtabletter... Grät ut på YouTube, bla 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 bla. I hela den situationen så delgav hon ju även en historia om hur James Charles beter sig mot andra män.
Exakt.
Efter att han har blivit känd.
Det var en av de här sakerna. Han raggar på street om män. Och sen blev han cancelled.
Vilket hon tyckte var vidrigt. Och det är ju då att han ska använda sitt kändiskap den gången. Raggat på en servitör. Tati tyckte det var jättekonstigt. Servitören talade ut och berättade att han hade känt sig, att James hade inte varit elak, eller han hade liksom inte gått över gränsen, men det hade känts konstigt. Och hela grejen kändes bara väldigt, händer det här verkligen just nu? För att, jag vet inte om jag ska säga detta utan att vara problematisk, men ibland så känner jag bara att grattis, straighta killar. Ni förtjänar det är att vara kvinnor i det här samhället.
Ja,
när ni kommer i kontakt med en bög. Anyways. Long story short, nu sitter vi här igen. Den här gången är det inte Tati som är med. Men däremot är James Charles 21 år gammal den här gången. Och på andra sidan i den här lilla TikTok-gate, trigger warning, 17-årig kille som anklagar James för att ha sexuellt trakasserat honom online. För att summera situationen, du kanske har läst artiklarna om det.
Jag har läst det. För jag är så himla mycket Team James.
Just det, same. Det kanske inte ska avslöja redan. Vi får vara lite mer neutrala.
Just det, jag är superneutral i situationen.
Jag känner mig så neutrala nu.
James, absolut. Kritiken han får, inte homofobiskt.
Nej, absolut inte. För att summera så ska den här killen, alltså då 17-åringen, ha tagit en massa screenshots på när James flörtade med honom. Han ska ha fått en bild skickad till sig på en nude av James Charles. Och han ska även ha skickat eller blivit tvingad till att skicka en nude till James. Den här killen ska enligt sig själv ha varit ärlig mot James och sagt att jag är minderårig. Och då har James ändå flörtat på och då inlett den här situationen med skickade nudes. Nu är både TikToken och tweetsen borttagna från den här delen av anklagelserna. Så att det är svårt att hitta den, de bevisen. Men James valde i alla fall att gå ut med sin förklaring av historien. Och James menade då att han hade absolut börjat snacka med killen, men han hade fått bekräftat för sig att han var 18. Bla 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 bla. I stundens hetta så hade han inte bett om ett ID eller vad.
Precis,
fan det var
han frågade hur gammal han var. Ja. Han sa 18. Han bara okej, bra, let's proceed.
Exakt. Därför att to be fair though, man måste också komma ihåg här, snubben är 18, James är 21.
Ja, det är
alltså, är detta ens en grej?
Nej, men
alltså han trodde att han var 18, sen var han 17.
Ja.
Vilket ju då gör det olagligt. Men ändå, 18-21, it's the same.
Det är,
eller? Är jag,
ja,
visst?
It is the same.
Ja, jag tycker när jag var 21, när jag var 21 ville jag ligga med 50-åringar. Så att jag är ju fel demograf. Ja, anyways. Den här ursäkten hjälpte inte riktigt, utan då kom två killar till ut. Out of the woods.
Men du, det här har jag missat.
Ja, och här känner jag ju då. Nej, men nu måste jag nog säga nej. För då är det alltså en 17-åring som då ska ha skickat en Snapchat-video till James, där han då har sagt att han är 17. Och då ska James typ ha svarat but you're cute.
Ja, rimligt svar.
Och då har 17-åringen känt att han fortfarande flörtade och kände att det var obekvämt för honom och ville därför exposa James som farlig. Och då kände jag bara så här, nu är vi ute på djupt vatten. För det här är lite konstigt. Nu känns det som att ni aktivt söker upp James.
Verkligen.
För att kunna screen recorda, ta bilder och använda mot honom. Och sen så kommer den tredje killen som då är äldre. Så han är ju då laglig, så att säga.
All right guys, so I've decided that I want to talk about the incident. And I'm going to tell you guys the exact full story. Since a lot of you guys are coming at me and you guys seem very confused, so here's the full story. So basically, when James was getting cancelled for the whole Tati Westbrook and Sam Cooke situation, I decided to reach out to him via Instagram DMs. I don't vividly remember what I said to him, but I did say something like, if you need to talk to somebody since you're experiencing all this, like, you can definitely talk to me about it. I also added that I was single. Anyway, so James responds to my DMs and he goes, he's not really looking for anything, but I'm cute. So I was like, okay, cool. As a normal person would do, I was like, here's my number if you change your mind. Then he told me to send a video of me introducing myself, so I did. So right after that, he asked me for my Snapchat and I gave it to him, so he added me. So basically, we started talking on Snapchat and it didn't seem like he had any weird intentions. Like, we were getting to know each other and he seemed pretty genuine and he was actually really nice. So, I'm running out of time, so I'm gonna make a part two. But yeah.
Så nej, Michelle, vi kommer inte titta på den 7-delade TikTok-serien som
se.
Den här killen, om du vill se kan vi titta, men, men den här killen har alltså då, han då exposar James Charles i 7 delar. 7 delar.
Okej, han inleder med att säga att jag kontaktade James och raggade på honom och sen la han till mig på Snapchat.
Mm-hmm. Exakt, och sen så tycker han då att James har blivit för intens med honom. Och att saker har spiraled. Och att det har blivit så här, James vill ringa honom och han vill inte ringa. Och James vill sexchatta och han vill inte sexchatta. Känns inte den här killen bara som att han är ute efter clout?
Ja, det är lite som hon som slickade en toalett.
Nej, men alltså, det är lite så. Därför att om man går in på hans Twitter nu så är det typ så här, stay blessed. Du vet, så här klassisk red table talk. Typ av tweets. Och sen så är det så här, I'm nervous, jag vet inte om jag ska tacka ja till mina 2 bokade tv-intervjuer där jag ska tala ut om situationen med James Charles. Och sen så följer han upp detta med en tweet om att han även har videoklipp på när en annan mycket känd youtuber assaults him. Så jag får liksom känslan av att det här också är en människa som söka upp de här.
Ja, det är som att vi innan satt att bli cancelled är vår tids sextape. Läckta sextape.
Ja.
Som Kim Kardashian och Paris Hilton blev virala på sin tid på grund av. Men att det kanske inte bara att bli cancelled som gör att man blir viral idag, utan det är också att cancel. Det känns som att det är mycket sånt på TikTok just nu.
Ja, och den här 17-åringen så som den första anklagelserna, han har ju polisen mött James Charles nu.
Men jag vet inte, jag skulle inte riktigt säga att det här ens är liksom ett samhälls... så här, det här är inte a sign of the times, utan det här är liksom ett isolerat fall av konstigt beteende, för vilken vettig människa som helst förstår att det här är konstigt typ.
Nej, men alltså, jag vet inte hur jag ska säga detta utan att framstå som att jag inte tror på folk, men jag, det skaver i mig när jag ser hur folk typ utnyttjar James Charles.
Ja, det är någonting, alltså, det är någonting som jag behandlar honom som är jättekonstigt.
Alltså så han, för han har varit väldigt öppen med hur han känner när det gäller kärlek, ja. Hur han känner sig ensam, isolerad.
Hela hans grej har ju varit att vara snäll.
Precis.
Och sen
ja, har minus han lite jobbiga tweets han hade där när han var ung.
Just det, men alltså han var ju verkligen ett barn.
Mm.
Men då han har varit stor och känd så har hela hans grej bara varit att vara snäll. Och sen så helt plötsligt så har folk tyckt att det är kul att anklaga honom för sexuella trakasserier. Ja,
vilket att bara det har blivit lite som en gimmick.
Exakt.
Att den kör vi på för att han är bög. Alltså, det är någonting som inte sitter rätt med mig.
Nej, verkligen.
Med det sagt så ska man såklart alltid tala ut om man utsätts för,
ja, men that goes without grooming. Alla vettiga förstår. Ah. Men det är någonting ovettigt som pågår här.
Mm.
Nej, men du Max, vi har samlat här idag.
Nej, men det har vi.
För att kolla på det vi alla väntat på.
Ja.
Intervjun med Prince Harry, the woke zanny.
That prince. Is the prince.
Och Meghan Markle.
Mm-hmm.
Och Oprah.
Just det.
Vet du, jag hade som sagt skrivit ett blogginlägg här. För att jag tänkte göra lite så här mysigt försnack inför avsnittet.
Mm.
Om att de träffades på en blind date 2016. Gifte sig 2 år senare. Och paparazzin under, från och med det att de förlovade sig, så förföljde paparazzin Megans pappa till exempel till Home Depot och fotograferade honom medan han köpte en toalettstol och skämtade om att det var hans nya tron. De smygfotade Megans mamma Doria och skämtade om hennes dreads och näsring. Ett uppslag refererade till Megans bakgrund som Straight Outta Compton. Och hennes DNA som exotiskt. Och att hon kommer spjut kungafamiljens blåa blod. Det är alltså saker som har skrivits om i brittiska tidningar. Mm. Innan bröllopet publicerade även The Daily Mail ett privat brev som Meghan hade skrivit till sin pappa. Där hon vädjade om att han skulle sluta läcka information till pressen. Och det här brevet måste ha blivit droppen för Meghan. Hon valde senare att stämma tidningen som publicerade det. Och sen föddes deras första son, och under hela den här processen medan hon var gravid, hennes första år som mamma, fortsatte de här absurda rasistiska och sexistiska artiklarna att skrivas. Och vi pratade om det innan, rubriker som man kan jämföra mellan Kate Middleton och Meghan, att det verkligen så här, det är inte low key att de föredrar Kate, utan det är high key.
Gud, ja.
Hur kan vi vinkla det här så att det verkar som att Meghan är en diva. Och ungefär samtidigt som Meghan var gravid med Archie så började rykten spridas om andra medlemmar i kungafamiljen, framförallt om drottningens ena son Prince Andrews. Och hans relation till trafficking anklagade Jeffrey Epstein. Prince Andrew blev även anklagad för att ha köpt sex av en minderårig genom Epstein. Samtidigt, mm-hmm. det här är någonting vi pratade om alldeles för lite, men i samma veva så började det även skvallras om att Prince Williams, alltså Harrys bror, mm-hmm. hade en affär med Rose Hansberry, a.k.a. Mm. Marchioness of Chalmendry.
Förlåt, vad hette du, vad sa du att det var? Marchioness?
That's a word.
Marquise. Eller Marquess. Ja. Där har vi en tjej som läser bokstäverna.
Nej men alltså, det stavas ju Marchioness.
Men får jag lov att testa
Och sen så Cholomondeli uttalas Chumley.
Ja, för det där är ju en klassisk engelsk, ja, när man skriver typ så här.
Men alltså, det är verkligen
vad fan är det nu, den här konstiga som ingen kan säga? Worcestershire sauce. Yes.
Nej, men alltså,
men gud, jag har helt missat att William doppade kuken i en rose.
Ja, det ryktades verkligen intensivt om att han hade en affär med en kvinna som bodde deras här country house, låg i närheten av varandra.
Oj vad han lever upp till sin pappas.
Nej men alltså, det är verkligen så stereotypt. Men det här,
förlåt, namnet Rose är också så stereotypt. Brittisk överklass.
Vad heter det?
Marquess.
Marquess of Cholmondeley. Det stavas Marchioness of Cholmondeley. Det är inte så. Det är inte så stavning fungerar, vill jag bara informera.
Nej.
Men det här sopades ju verkligen under mattan, för att det var så himla praktiskt att man kunde
läsa om Meghan istället.
Ja, eller så här, också så här att brittiska kungahuset kunde rikta uppmärksamheten mot Meghans dåliga karaktär.
Men problemet är väl också så här, det är en grej att kungahuset vill detta, att kungahuset uppmuntrar till detta. Problemet varför det har funkat är ju därför att England i liksom sin grund är fortfarande rasistiskt och lever kvar i gamla strukturer från kolonialismen.
Ja,
alltså de har, mediehusen köper ju skiten. Mediehusen ifrågasätter inte. Mediehusen tycker att det här är clickbait. Det här är någonting som funkar i hushållen.
Ja, och sen också när de valde att take a step back som royal, senior royals. Det blir allting väldigt grumligt, men det de essentially sa, att vi vill bli helt normala personer, men i och med att vi ändå är kända vill vi fortfarande kapitalisera på vår kändiskap.
Precis.
Som att de nu har signat med Netflix och Spotify. Att de har ju fortfarande ett tungt namn, men att de är ju precis, lever ett liv som är precis som vilken kändis som helst.
Precis.
Och att jag tänker att en stor anledning till deras beslut, som vi pratade om innan, grundar sig att de inte kommer grunda sig i The Royal Rota System. Ett system som skapades för 40 år sedan, som innebär att 7 olika nyhetstidningar och tabloider har rätt att få tillgång till vissa kungliga händelser såsom bröllop och information om förlossningar. The Royal Rota innebär också att kungafamiljen enligt avtal måste släppa alla sina bilder via dessa tidningar, vilket gör det svårt för dem så här. Instagram och whatever. Alltså det gör att de enligt kontrakt måste ge de här tabloiderna som skriver rasistiska och sexistiska saker om Meghan, de måste ge dem inblick i deras liv. Alltså det är en så absurd livsstil att leva.
Men den kom ju också ifrån att de ville modernisera kungahuset. Det här handlar ju från början om ett driv av att man ville släppa in allmänheten, så att
öppna upp, precis, vara mindre korrupta och
så, privata. Så jag fattar ju konceptet bakom det här, att liksom om vi låter de här liksom rotera på att få skriva saker om oss, så släpper vi in allmänheten på något liksom. Att vi reglerar lite vad det är vi släpper in, men att folk ändå får ta del av det. Problemet är ju att, ja, det är ju lättare.
Snarare att det blev att de inte, tanken var att de skulle få mer
inblick i typ drottningen. Liksom.
Ja, eller så här, kontroll över vad som skrivs om dem. Men resultatet blev att Meghan istället inte hade rätten till att uttala sig om frågor. För att det var helt plötsligt kungafamiljen som bestämde vad de fick ha intervjuer om och inte.
Mm. Och med vem?
Ja, precis. Vi har ju sett lite av intervjun med Oprah nu. De bland annat säger så här att Oprah frågar om hon vill intervjuas innan deras bröllop.
Mm.
Men att hon var tvungen att tacka nej till det för att det var inte her decision to make. Utan det var kungafamiljen som bestämde om hon fick intervjuas av Oprah eller ej.
Mm.
Och att det nu måste känna sig som en otrolig liberation och frigörelse. Att hon äntligen får intervjuas av Oprah och berätta sin historia. Max, nu ska vi ta oss igen det här. Gud vad spännande.
Och jag vill även bara flika in att för den här intervjun har Harry och Meghan tagit emot 0 pengar.
Mm-hmm.
Ingenting till dem själva. Ingen donation. Det finns alltså ingen pengatransaktion mellan deltagande och producerande. Tycker jag är, och det är för att de vill komma runt den här klassiska att man bara pratar skit om att de bara vill tjäna pengar på sig själva nu.
Mm.
Efter.
Precis.
Att ha lämnat och kungahuset.
Precis efter de signade kontraktet med Netflix så betalade Harry tillbaka hela den summan som de använde. Det var ju ett par miljoner pund för att renovera huset som det var tänkt att de skulle bo i England.
Just det, som renoverades med skattepengar.
Precis, som renoverades med skattepengar som folk bara... Okej, de vill inte finansieras av skattepengar längre, men de har ju spenderat massa av våra skattepengar redan, jada jada. Men det första de gjorde när de signade sin första deal var att betala tillbaka den summan. Men
det skrev man ju inte om i England.
Nej, det skrevs inte så mycket om, nej.
Nej.
Nu ska vi i alla fall kolla på det.
Nu ska vi titta.
Gud vad spännande.
What has happened?
Do they think it's a toxic environment or do you all just think it's a toxic environment because you're now out of it? If we were to have an interview with them or a conversation with them, does your father think it's a toxic environment or relationship?
I think he's had to make peace with it.
And why couldn't you make peace with it? I'll ask that of both of you.
Because this was different, you know.
It's different because of the race?
And social media.
Oh, yes. Right? Different time. That different time.
That didn't exist. And so it was like the wild, wild west. It was spread like wildfire. Plus, my being American, it translated in a different way across the pond. So you had a noise level that was very different. But if they can't see that it's different...
So you felt bullied on an international level?
Look, I think the volume of what was coming in and the interest was greater because of social media, because of the fact that I was not just British, and that unfortunately, if members of his family say, well, this is what's happened to all of us, or if his, you know, if they can compare what the experience that I went through was similar to what has been shared with us. Kate was called Waity Katie, waiting to marry William. While I imagine that was really hard, and I do, I can't picture what that felt like. This is not the same. And if a member of his family will comfortably say, we've all had to deal with things that are rude. Rude and racist are not the same.
Mm.
And equally, you've also had a press team that goes on the record to defend you, especially when they know something's not true. And that didn't happen for us. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What?
And
who is having that conversation?
Okej,
nu är vi typ halvvägs igenom, tror jag. Du tycker den är jättebra.
Nej, men alltså Max, jag är golvad.
Jag är mest förbluffad över att Oprah inte har åldrats.
Varför har Oprah sett exakt likadan ut i 20 år nu?
Jag förstår det inte. Jag känner också lite att jag förstår att vi tycker om hennes intervjuformat. Jag är rätt redo på att vi har någon ny.
Ja, nej men alltså, vi har ju några stycken.
Ja.
Men liksom, jag tycker hon ställer dem, alltså the questions she's asking.
Absolut. För det lite första, dålig på att fejka reaktionen.
Ja, där när hon sa det där om att de...
Att de, inte, att de hade ställt frågan om huruvida barnet...
Kom vara med arkivet. Och hon bara, what?
Jag
bara,
who was asking that
you
question?
You are not surprised that the royal family is racist. Ingen är förvånad. Jag, när jag pratar med någon som är liksom i verkligen så här old money situationer och förklarar någon rasistisk reaktion, jag bara, what? That is shocking.
That is news to
that
me.
I had no idea. Men vad heter det? Det jag tänkte, det de pratar om först, som jag blev provocerad av, är att Harry inte riktigt hade förklarat vad det innebär att ingå i the British royal family för Meghan. Hon bara, jag var naiv när jag gick in i det här. Jag fattade inte riktigt vad... Jag har ju umgåtts med kändisar. Jag fattade inte riktigt vad det var att umgås med den här institutionen.
Det säger mycket om henne också.
Ja, precis. Man måste ändå vara ärlig här. Blåst intryck då, eller naivt intryck. Men jag blir framförallt irriterad på Harry. Jag bara, men hallå. Du har ju dejtat tjejer innan, du känner din familj bättre än någon annan. Du måste ha berättat för Meghan det här och det här och det här kommer du bemöta. Så här förhöll de sig till även Kate, även om de nu är positivt inställda till Kate. När hon gifte sig med William så var de inte... i början verkligen testade om henne, skrev helt sjuka rubriker om henne. Brittisk press är känd för att vara väldigt liksom,
hårda.
Väldigt hårda och problematiska. Så jag blev bara så arg på att han inte förberedde henne på det här.
Och jag sa att hon tänkte tabloidpress, ja men det är som i Amerika.
And
little did she know.
Ja,
att
verkligen.
England är ju grunden. Det är ju det är de som går i bräschen för det som sen har genererat amerikansk typ av skvallerpress. Alltså det är verkligen dirty.
Jag kände lol inför att de räddar hönor.
Nej. Alltså
att de flikar inte. Man bara, okay,
nej, men hela det segmentet var bara okej, gulligt. Va? Varför ser jag detta?
Men jag blev varm i hjärtat över att drottningen har varit gullig.
Jag tyckte det var fint att hon ville poängtera det. Det hade hon inte behövt göra.
Nej, jag tänker att det är 70% för att det är sant. Jag tror inte att drottningen, alltså hon, hur gammal är hon? Typ 80, 90, 100. Något åt det hållet. Jag tror inte att hon är en så stark röst i den här institutionen. Nej. Längre. Utan att hon är mest gullig. 70% är 30% att hon vet att säger hon något riktigt schysst om drottningen så kommer... Alltså man kan inte disrespect the queen.
Nej. Jag tror också det är lite så att... Ja, alltså hon är ju en väldigt specifik typ av individ som har på något sätt försökt forma sitt egna liv. Alltså nu menar jag drottningen. I liksom den här väldigt mansdominerade... historiskt tyngda. Hon ville inte vara detta. Det var egentligen hennes farbror som skulle varit kung. Det skulle liksom varit andra. Hon skulle bara varit royal, men inte liksom the leader. Och att hon väldigt tidigt tog på sig ansvaret om, alltså hennes passionsprojekt är ju the Commonwealth. Så att det är också det jag lite kan förstå, att Meghan var så här confused över samtalet kring hennes barn.
Nej, men alltså, do not get me started. Den krocken, att säga, okej, the Commonwealth, vi kan åka till Botswana och så här, fotograferas med de här barnen. But God forbid, they become a part of our royal institution.
Men sen vill jag jättegärna ha en förklaring på vad det är för skillnad på the institution och the firm.
Jag vet inte om det är så stor skillnad på de två sakerna, men det hon gör väldigt stor skillnad mellan är... Det jag tolkar som i alla fall familjen, så här Kate, William, drottningen, de har inte krockat så mycket med slash, hon vill inte uttala sig så mycket om dem.
Nej.
Sen finns det alla människor runt omkring. Det är där det skaver.
Alltså the institution tänker jag också kan vara typ så här drottningens syster, så tänker jag
exakt.
Åt det hållet. Eller systern till Harrys pappa, som också är en riktig liten regata.
Okej, nu kollar vi vidare.
Nu kollar vi vidare.
Did it feel like betrayal when you found out your father was working with the tabloids?
I'm just trying to decide if I'm comfortable even talking about that. If we're going to use the word betrayal, it's because when I asked him, when we were told by the comms team this is a story that was going to be coming out, which, by the way, the tabloids had apparently known for a month or so and mm-hmm. decided to hold until the Sunday before our wedding because they wanted to mm-hmm. create drama, which is also a really key point in all this. They don't report the news, they create the news. We called my dad and I asked him, and he said, no, absolutely not. Mm. I said, you know, the institution has never intervened for anything for us, but they can try to go in and kill this story. But if they do this once, we're not going to be able to use that same leverage to protect our own kids one day.
He said, no, absolutely not. He hadn't been talking to them.
Yeah.
Yeah. So he basically lied to you.
Well, and so when I said we won't be able to protect our own kids one day, uh-huh. and I said, so I just need you to tell me, and if you tell me the truth, we can help. And he wasn't able to do that. Mm. And that for me has really resonated, especially now as a mother.
Uh-huh. Okej, okay, nu har vi typ kollat färdigt på hela. Och det jag har kommit fram till
mm-hmm. är att Harry är snygg.
Så snygg.
Nej, men han är så sexig.
Men att det vi båda har kommit fram till att vi båda ändå hellre ligger med William.
Jag vet, men det är någonting. För att också så här, det här är så typiskt dig och mig. Att jag har precis sett en så intressant intervju.
Ja, ja.
Den är, ja. Wow. Ja. Men vet vad? Vet varför jag tror att vi inte riktigt fastnar för det?
Nej, jag fastnar.
Jag fastnar också. Ja. Men varför vi också tycker det är kul att prata om att vi vill hellre ligga med William and Harry.
Ja, I see him talking, but I can't hear anything because he's too attractive.
Men också för att jag är inte jätteförvånad över sakerna hon säger. Är du förvånad?
Jo, jag är faktiskt är så den. Gripen av det här. Jag tycker att alla människor som har tänkt...
Gripen och förvånad.
Nej, men typ är jag ändå det. Mm. Jag vill säga att alla människor som har tänkt att de inte behöver kolla på det här för att de vet typ redan allt och kommer säga, kolla på den ändå.
Ja, ja, ja.
Det är en helt annan sak att läsa rubrikerna än att höra dem faktiskt säga det.
Mm.
Gud vad man så här...
Jag ömmar att, mycket för dem.
Jättemycket. Jag tror att det är jag ännu en gång... tänker är de måste någonstans bli lite frustrerade över att de måste ha förstått vad det innebär att bli en del av den här institutionen, hat att de kommer få av den brittiska pressen. En del av mig vill så här bara, Meghan, bara så här, var lycklig med din prins och dina friska barn med dina miljontals dollar i ditt hem i Santa Barbara och bara strunta i pressen. Mm. Jag tror att det är många som känner det, men sen förstår jag verkligen den här frustrationen över att hon mår piss över vad folk säger om henne.
Men det är också
hon
för att
kan inte få hjälp, hon får ingen hjälp.
Nej, hon får ingen hjälp, men också typ det här att de har liksom spridit rakt av lögner. Det är inte bara typ så här. Det är inte bara att man så här har målat henne i dåliga dagar, utan det är att man har vänt på historien fullständigt.
Över att hon blev ledsen över någonting. Och några månader senare så skriver pressen om att
hon fick någon annan att bli ledsen.
Var den som hade varit mobbat. Apropå det så finns ju det här med att nu i samband med att den här dokumentären kom ut så började det ju spridas rykten om att Meghan har mobbat personal i The Buckingham Palace.
Vilket jag antar då är The Firm.
Ja.
Eller?
The Firm, The Family, whatever. I don't know the institution. Är det sammanträffande att anklagelser om att Meghan har varit svår att jobba tillsammans med kommer ut dagen innan den här intervjun med Oprah?
Nej. Nej, men det är ju uppenbart.
Det är galet.
Jaja.
Och det är så genomskinligt. Mm. Jag känner ändå att så här, Hollywood sysslar med
manipulation.
Ja, deras så här PR-förhållanden och PR-trick känns mycket proffsigare än det här. Det är väldigt uppenbart vad de sysslar med.
Nej, men det är ju pressen. Det är 100% pressen. Det är inte som att drottningen ringde till BBC och bara, hej, kan ni köra den här grejen om att Meghan är en mobbare igen?
Nej, men ingen pratar med drottningen. Och att jag förstod respekt för drottningen att blindside her. Det gjorde mig glad. Jag inte varför, men
jag för att vi tydligen sitter och tycker att hon är mysig.
Nej, men jag älskar tydligen drottningen.
Nej, men jag med. Jag tycker ändå det är skönt att de inte vill trashtalka henne.
Jättefint.
Även om hon säkert är en liten del i det hela.
Ja.
Men,
nej, men gud ja, det är hon säkert.
Men skönt att han kastade pappan under bussen.
Ja, kan du förklara det? Han slutade prata med sin pappa.
Mm. Pappan slutade svara när han ringde honom.
Jag baserar det här allt jag
nej, men det här baserar jag på att jag sett The Crown. Och vet du vad? I'm not surprised, babes.
Han, he seems like a bitch.
Alltså då känner jag så här. Jag vill ringa Harry och säga, har du hört om den här tv-serien The Crown?
Men sedan. Max, har du sett när han var med på Carpool Karaoke? Åker en sån, jag kan inte uttala bokstäver längre, men då de åker en sån LA tour bus genom LA.
Ja.
Två takeaways. Mm-hmm. Nummer ett, att han pratar om The Crown. Han säger, jag har ingenting emot serien. Det är fiktion, men jag tror att man får en god inblick i vad det innebär att liksom prioritera att serve The Crown above everything else. Mm-hmm. Nummer två, att han är en dork. Alltså han är så himla nördig. Så här, man märker att han är uppväxt i en bubbla. Då han så här, verkligen så här, stereotyp dork. Nummer tre, när han... Nej, men så...
Eller
så
nummer fyra.
Nej, men...
Vad är nummer tre?
Nej, men det är sexig.
Okej, ja.
Att när han gör såna så här militär grejer, så här, klättrar och krålar längs marken, så
kryper.
Men också, vad sa jag?
Krålar.
Anyways, crawling. Men då gör han också samtidigt så här ljudeffekter, så här, come on, come on, till James Corden. Come on, you can do it, you can do it. Och man bara, oh, That's rude. You're talking to him like a puppy.
No, he's talking to a fat person.
That is literally it. Oh, James Crumba, you don't need to talk to me like your son or your dog. Men igen, det var i alla fall många takeaways från Harry på James Corden.
Komma inte titta, men tack ändå.
Varsågod.
Men däremot bara alla se intervjun.
Ja, nej men, ja, rysningar. Både du och jag satt i soffan och bara
Så mycket huvudnickande.
Tack för den här veckan.
Tack för den här veckan.
Ni lyssnar på oss på Aftonbladet, annars så... Nej men ni vet.
Ja.
Jada. Puss, hej, god
dag. Puss, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.